Föreställ dig ett liv helt utan gräl. Du och din partner tar er smidigt och respektfullt igenom alla meningsskiljaktigheter. Eventuella barn gör som du säger helt utan att tjafsa. Du kommunicerar helt felfritt med föräldrar och syskon i vänligt samförstånd som nästan alltid leder till att ni kommer överens. Varför kan vi inte ha en sån värld? Varför måste vi bråka så jävligt hela tiden? Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Dagens avsnitt är the story of my life, höll jag på att säga. Jag har varit i konflikt med grälen. Jag har alltid velat ha en värld och ett liv där man inte grälar, där man inte är arg. Ilska och konflikter och djävulskap, vad är det egentligen som skulle gå förlorat om vi slutade gräla?
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar, alltså alla, hela baletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera, du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut, inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter, för vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Dumma människor sponsras av AJ-produkter.
Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet?
Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar tjata om, det är det här med kollegor och samspelet man har med sina arbetskamrater.
Mellanmänskliga.
Relationer på jobbet, exakt.
Man motiverar varandra, positiv förstärkning och sådana saker.
Exakt. Ja. Men det räcker ju inte med bara det.
Nej.
Man behöver också en bra fysisk miljö.
Den ska vara säker och trygg. Mm. Man kanske vill ha ordning och reda på lager och sådana saker. Att det är ergonomiskt.
Ja, en ljudmiljö som gör att det är lätt att hålla fokus och att man har kanske ordning och reda med rätt förvaring.
Och det här är sånt som AI-produkter kan hjälpa dig med. Arbetsplatsinredningen, att se till att förbättra arbetsmiljön och ge allt ifrån råd om en bättre arbetsstol till att inreda en hel arbetsplats för hela företaget.
Ja, AI-produkter säljer inredning för kontor, skola, lager och industri och erbjuder över 15 000 produkter och skickar från sitt lager i Halmstad.
Och allt detta för att bidra till att människor har det bra på jobbet. Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det. Det är happiness at work.
Tack AI-produkter.
Vem var det? Vem var det? Vem var det som kastade?
Ingen.
Vadå ingen? Säg vem det var fucking var.
Nej, ta det lugnt. Vi var här och kastade frisbee så sa vi...
Hörru, säg vem det var!
Det kommer frisbee så sa vi. Ta det lugnt!
Vad ska jag med min fucking skjorta?
Den som har kastat ska få stryk.
Björn, hur är du med gräl?
Alltså, jag har fått träna upp min förmåga på något vis att gräla. Mm. Men som jag brukar säga i behandlingsrummet, att ilska är ju inte nödvändigtvis ett problem, utan det kan ju vara en superbra sak för att sätta upp en gräns eller forcera ett hinder. Alltså, man kan verkligen...
Här gjorde Björn lite tai chi för att visa vad sätta upp en gräns och fösa bort ett hinder är.
Ja, kan bara beklaga att alla ni som lyssnar missade det. Så att ilska kan vara bra när man kan kanalisera den på ett bra sätt. Och för mig så har, alltså jag har nog fått träna upp den förmågan lite. Alltså så här, ta konflikt lite oftare. Mm. Och nu är jag väl ganska nöjd med hur det funkar. Men så här, mitt ursprungstillstånd är så här, kan inte alla bara vara överens? Det är så trevligt. Jättetrevligt när alla är överens. Så här. Men sen så inser man att det är inte heller liksom ett hållbart sätt att gå igenom livet.
Eller? Det var lite retoriskt, eller?
Ja.
Jag tillhör nämligen de som är precis... Jag tycker att ilska är av ondo, punkt.
Okay.
Och jag har läst böckerna, tidningarna, hört psykologerna säga att det inte är ett problem och det finns konstruktiv ilska och så vidare. Men jag tycker bara att det är skit. Min historia kring ilska är att det förstör, att det sårar, rör upp, pajar. Alltså, jag kan ju bli arg idag, men jag har vuxit upp med så en... tillknäppt förälder som liksom drar en djup suck och försvinner iväg när den känner ilska, och en annan som lite mer på känn när som helst exploderar i raseri och har väl valt den lite mer tillknäppta, eller fram till för några år sedan den tillknäppta vägen, och sen så nu under senare år så bara nej men vänta, jag har det i mig också. Mm. Men jag vill inte säga att jag tycker att det är bra, att jag trivs med mig själv när jag har blivit arg. Jag tycker vanligtvis att jag har misslyckats då.
Okej, okay, jag tänker mig att det har ju också att göra lite grann med hur man definierar ilska. Mm. Om du tänker på ilska som något liksom okontrollerat och impulsivt och liksom kaffekoppar i väggen och så, då blir det ju förstås väldigt negativ association.
Mm. Men allt som börjar med att säga, men vad fan, det tycker jag är ilska.
Mm. Men vi kommer in på liksom olika konfliktstilar så småningom. Och då kan vi gå mer in på det.
Jag har inte knarkat som du faktiskt.
Nej, men det är sen då. Jag har i alla fall tagit mig ur det. Och lever i verkligheten.
Ja, men du kan lära dig att vara lite artig.
Jag har varit så artig så det har du ingen aning om.
Gå ut härifrån. Försvinn härifrån.
Ja, så kommer ni in till ett nedsidra på Anker ikväll. Ja. Och så talas vi vid.
Ja. Vill jag att vi ska komma ner?
Det hade varit jättetrevligt.
Absolut.
Så ni lär er vägen.
Absolut.
Och till dess, för att jag är en kvinna och fryser om axlarna, så lånar jag din underbara sjal. Så får du tillbaka den.
Nej!
Gräl, dagens tema. Sånt kan ju förekomma i alla möjliga typer av relationer. I hemmet, i vänskapsrelationer.
Trafiken.
Men också på jobbet. Jag tänkte vi ska börja där. För att det är ju då ett område där det finns en hel del forskning faktiskt. Och vad tänker du om konflikter på jobbet? Tänker du att de är dåliga, typ alltid, eller tror du att det kan vara något bra med dem?
Jag tycker som med mycket annat, som jag, att så här, man ska se till att de inte uppstår. Hela ens jobb är att se till att det inte blir konflikter, för har det blivit det så har man misslyckats.
Okej. Men låt mig då berätta för dig om den här jättestudien.
Inte om du ser så där nöjd ut som att jag har fel, då vill jag inte höra.
Okej. Den heter The Paradox of Intragroup Conflict, a meta-analysis. Från 2012, den största i sitt slag. Det är så här där man har bakat ihop en jäkla massa studier, närmare bestämt 116 studier.
Vad är det heter på studiespråk?
Meta-analys. Och 116 studier med totalt 8880 grupper eller team. omfattades av de här studierna. Mm. Och det man ville kika på då var hur konflikt på arbetsplatsen påverkar massa olika typer av utfall, och dels då så att säga gruppens resultat, alltså performance, det enda målgruppen bildades för, sälja saker eller producera saker eller vad det kan handla om. Men man har tittat också på massa annat, till exempel hur konflikter påverkade de här teammedlemmarnas engagemang i jobbet, tillit till varandra, sådana saker. Och sen så har man delat in konflikter i tre olika typer av jobbkonflikter. Dels relationer, relationskonflikter, och det är då konflikter om personlighet, normer och värderingar, sådana saker.
Mm. Sen jag blev chef har inte du lyft ett finger för att hjälpa mig, du har snarare motarbetat mig, varför?
Du menar att jag inte har gullat tillräckligt med dig, eller?
Det är inte det jag vill, det vet du. Vad är problemet?
Jag gillar inte dig.
Och sen så har vi konflikter om arbetsprocesser. Vem ska göra vad? Vem har ansvar för vad? Mandat, arbetsfördelning, den typen av saker.
Fyra, hur blir det nu? Säkerheten, blir de klara i tid? Nils?
Ska vi sitta här som skolungar medan du trycker ner jobben i halsen på oss?
Och sen så slutligen konflikter om arbetsuppgifter, en annan kategori. Mm. Det vill säga, hur ska vi göra med den här grejen? Hur blev den här produkten? Innehållet i arbetsuppgifterna och resultatet av det man gör.
Alltså jag tycker det är för bedrövligt hur den här redaktionen har kört ner sig. Vi har ju bara skit numera. Märker du inte hur konkurrenten kör om oss hela tiden?
Ja, men det är ingen diskussion vi kan ta nu.
Och jag tycker det är för ynkligt att en arbetsledare inte kan ta en enkel diskussion.
Och du ska få en liten kluris här. Mm. Två av de här konflikttyperna är alltid dåliga. Och en tredje är ganska ofta bra. Så antingen inte dålig eller till och med bra.
Spontant, den jag blev rädd för. Mm. Den konflikten som skrämde mig var ju såklart den där relationella, som har att göra med att du säger till mig att jag pratar för mycket eller att jag tycker att du är sexist. Alltså så här, den tycker jag är den läskiga.
Du är så långsam, du är perfektionist, du är så...
Ja, sluta slarva. Eller, ja.
Vad du är jobbig, liksom. Mm, ja. Du är så slarvig.
Det är den jag skulle ha mest svårt för, som jag tycker är jobbigast. Ja. Men vad är den då?
Ja, men den är aldrig bra.
Nej.
Så att den plockar vi bort. Mm. Den typen av relationskonflikter gör aldrig något gott för någonting, liksom. Och jag ska inte hålla dig på sträckbänken längre, säger man så. En annan sak som är dålig är konflikter om arbetsprocesser. Mm. Vem ska göra vad, vem har ansvar för vad, mandat, arbetsfördelning. Alltså om det blir mycket bråk om sånt i en arbetsgrupp, så är det inte ett tecken på någonting som är bra.
Men du ser framförallt att det är ledare, alltså det är en ledarskaps...
Då har man ledarskapsproblem, kan man tänka sig. Visst. Ja, visst, verkligen. Men konflikter om liksom arbetsuppgifter som har att göra med liksom innehåll i arbetet eller hur blev den här produkten, hur ska vi göra den här grejen, alltså beslutsfattande av den typen. Där har man kunnat se då att det verkar lite frikopplat från andra konflikttyper. Mm. Och det är till och med positivt i vissa sammanhang.
Ja, och
särskilt i beslutsfattande team och team på högre nivå i organisationen. Mm. Och det anknyter till det här som vi har pratat om i tidigare avsnitt, med du vet, konformitet.
Just det, och bandwagon och hålla med varandra, och det kommer ingen kreativitet och det kommer ingen bra problemlösning och det.
Exakt.
Och det där kan jag verkligen relatera till i min vardag. Jag tror bara inte att jag skulle klassa det som konflikter. Men det skulle jag säga att de jag jobbar med nu på Stockholms kvinnohistoriska, där är det den stora styrkan. Att så här, jag tänker att vi ska göra så här, säger någon. Och någon annan bara, fast vänta, det här.
Just det.
Och, men jag är inte säker på att... Och så sitter man där och liksom... För alla måste nästan välja varsitt perspektiv. Och så låter man dem liksom stånga. Och ja,
det,
man får...
det är en konflikt i bemärkelsen att ni är oense om någonting.
Ja,
men ni har ju då en jättesund stil.
Ja.
Konfliktlösningsstil. Och då blir det kanon.
Ja, för det är också då man verkligen så här krocktestar idéer. Och man är tvungen att argumentera för... varför man tycker på ena eller andra sätt. Och det är liksom inte bara blir... För det har jag också varit med om, att man är i arbetsgrupper där man bara, det här är min idé, och alla bara, okej. Okay. Och så, nej, det är en pissidé. Kom igen.
Sen så konstaterar de som ligger bakom studien, att självklart spelar kultur roll. Alltså både till exempel nationell kultur. Man kunde se skillnad på exempelvis Japan och USA. Vad som funkar och inte och så. Men också organisationskultur. Om det är en kultur där man verkligen har betonat att vi bråkar inte. Vi är bästa kompisar och är alltid gulliga så där. Vi är aldrig oense. Om man har en sån kultur, då kommer konflikter få en annan laddning och påverka på ett annat sätt. Men när jag läste den här studien då, så kom jag att tänka på det här med, det finns ett vanligt missförstånd då om så här trygga högpresterande team på arbetsplatser, att de också är konfliktfria. Men så är det sällan, utan medlemmarna har, de ska lösa liksom svåra uppgifter ihop. Ungefär det som du beskriver på Kvinnohistoriska. Mm. Och ni stöter och blöter saker med varandra, och det kan ibland involvera ganska liksom rak feedback.
Eller
tuff feedback och så. Och det funkar ju om man har det som i vardagligt tal brukar kallas högt i tak. Mm. Och som man i psykologisammanhang pratar om som psykologisk trygghet. Har vi snuddat för det begreppet i någon tidigare rapport?
Jag tror det, men det är inte heller jättekomplicerat att förstå vad det handlar om.
Nej, precis. Mm. Men i en psykologiskt trygg miljö så är man, det är så här icke-dömande. Det är okej att göra misstag utan att på något vis stigmatiseras för det. Mm. Man har den här liksom kulturen att misstag är en möjlighet till lärande. Mm. Det här begreppet, det kommer då från en Harvard-forskare som heter Amy Edmondson. Hon har skrivit en fantastisk bok om det. Så när man har läst den boken så är man helt frälst faktiskt, för att hon gör så starkt case för att det här är så viktigt. Inte bara för att man ska må bättre, utan för att ens företag ska prestera bättre. Och hon definierar det så här, att när psykologisk trygghet råder på en arbetsplats är medarbetarna bekväma med att ifrågasätta och dela med sig av sina egna misstag utan att behöva oroa sig för att det ska bestraffas. De är trygga med att tala ut utan att riskera att ignoreras, förlöjligas eller dömas. Och de vet att de kan ställa frågor när de är osäkra på något. Så det är hennes korta definition sådär. Och det vi ska fokusera på idag är då den här liksom grälbiten av det. Att i en sån miljö där psykologisk trygghet råder, där kan man också vara ganska direkt. Och bara köra på sådär, för att man vet att personen i det här rummet inte är ute efter att klämma åt mig.
Men de kanske blir åtklämda.
Man kanske känner sig åtklämd.
Att, jag menar att den jag bryr mig om i konflikten är kanske inte alltid den som brister ut i det arga, utan den som tar åt sig av det. Eller vad är det du menar med psykologisk trygghet? Att så här, om jag känner mig psykologiskt trygg så kan du köra på utan att jag springer gråtandes härifrån.
Just det. Mm. För att man har en sån en trygg och liksom icke-dömande miljö på något vis, där den liksom grundläggande känslan är att här är jag säker. Mm. Även om du nu kritiserar min projektrapport för att du tycker att den var slarvigt skriven, eller du har beskrivit någonting i den som du inte tycker var kanon. Och då vet jag att det är så att säga den arbetsuppgift eller innehållet i arbetet, och vi har det här liksom höga taket här inne eftersom det är en trygg miljö. Och ett sånt exempel som ofta brukar tas upp i det här sammanhanget är Pixar, du vet, animationsföretaget.
You know you can't swim well.
I can swim fine, Dad, okay?
No, it's not okay. You shouldn't be anywhere near here. Okay, I was right. You know what? We'll start school in a year or two.
No, Dad! Just because you're scared of the ocean.
Clearly you're not ready, and you're not coming back until you are. You think you could do these things, but you just can't, Nemo!
Och de har en arbetsmiljö där det här är en liksom väldigt viktig del då. Och de har något som kallas brain trust-möten. Hålls ett halvdussin gånger under produktionen av en ny film. Och då samlas producenter och andra medarbetare från alla liksom delar av produktionen för att ge sin ärliga syn på det material som producerats. Alltså verkligen betoning på ärliga. Den är ganska, för folk som kommer utifrån så brukar det uppfattas som ganska brutalt. Sådär. Det kan handla om att karaktär saknar hjärta, att handlingen inte hänger ihop, det där skämtet håller inte överhuvudtaget. Så att många, många sådana möten går man igenom då under produktionen av en film. Och Pixar-medarbetarna själva beskriver den här processen som det är det som gör våra filmer. Och då har de vissa förhållningsregler för hur man ska sköta sig för att man ska klara av den här balansgången då och inte göra folk deprimerade och så. För det kan ju göra ont när något man har jobbat hårt med utsätts för
kritik. Gubben jag har ritat på i flera år, säger någon utan hjärta.
Så att då har man vissa regler för det. Att man ska strikt hålla sig till produkt och inte person. Så att den där gubben där, som du har ritat, den har ingen karaktär. Den känns lite blek. Och så får man vara mer specifik än så.
Nej, man säger inte så här, Lina, du gör alltid karaktärslösa
exakt,
gubbar.
Exakt, precis. Så att fokus på produkt och inte person. Och en annan sån grej som de har bestämt då, som en sån regel, att man alltid ska ha en liksom empatisk utgångspunkt. Alltså man ska föreställa sig hur det känns att vara i andra ändan. Mm. Att vara mottagare av den här kritiken. De har en hel lista med såna grejer som
Gud, den är det jag som springer och googlar upp.
You are a toy! You weren't the real Buzz Lightyear, you're an action figure! You are a child's plaything!
You are a sad, strange little man. have my pity. Farewell.
Du pratade ju om att man hade studerat tre olika typer av konflikter på arbetsplatsen och att den som alltid var dålig är den här relationskonflikten om värderingar och sådana saker. Om man tar de här Pixar-lärdomarna och skulle applicera dem på mer relationiga konflikter. Alltså, du och jag är kompisar och nu behöver jag berätta någonting som jag vet att du inte tycker om. Vi kommer behöva fightas om det här. Är det applicerbart då? För det är det jag tänker, att det här med att så här, då pratar vi om produkten och inte personen. Det vill säga, vi pratar om att du, att nu hittar jag på, det här händer aldrig, Björn är inte försenad, men säg att det skulle vara så här, inspelningen blir försenad när du anländer sent och då blir inspelningen bla bla bla. Istället för att säga, Björn, du senkommande seg gubbe.
Ja, verkligen.
Och samma sätt med empatiskt, hur kommer det kännas för Björn att höra det här?
Absolut, alltså, precis, alltså, det är mycket bättre att gå på beteende, det konkreta beteendet, än person. För att ofta är det ju samma, alltså det som är bra relationsfärdigheter hemma är det ju, och på jobbet. Och då tänkte jag att vi skulle kunna gå igenom några sådana olika stilar. Det finns väl fyra grova sådana konfliktstilar som jag kommer att dra igenom nu.
Den första konfliktstilen.
Ett är då en undvikande stil, det vill säga att man på olika sätt undviker att konfrontera en person.
Kan jag tydligt säga att en av mina upphovsmakare har haft den stilen.
Undviker att berätta vad man tänker och känner. Och typiska sådana beteenden då som utmärker den här stilen är att man är tyst, inte säger något, att man går därifrån. Börjar göra något annat så fort en konflikt bubblar upp, att man distraherar sig för att liksom, ja men, jag lyssnar på podd istället, sådana saker. Hålla med, fast när man inte ens tycker så, för att slippa konflikt. Titta bort, undvika ögonkontakt, fysiskt vända bort kroppen.
Just det här är så, det är så jävla jag.
Är det där du?
Vilket är så sjukt. Och sen så, då, så ibland så slår du över till säkert någon annan av dina hemska typer som du kommer räkna upp här. Men exakt det där. För jag är också sån här, Melina, blev du arg? Nej, nej, jag ska bara... Låt mig bara diska undan här lite.
Just det, och då glider du över i nästa, nästa kategori.
Jag kommer vara alla de här. Konfliktstil nummer två.
Som är då den passiv-aggressiva stilen.
Den, absolut. Den.
Det vill säga när man inte direkt ger uttryck för aggression utan gör det indirekt. Till exempel genom att med att liksom ord och tonläge inte alls hänger ihop. Lite det som du beskrev. Att nej, jag är inte alls arg. Du vet så. Jag blir irriterad på mig själv bara jag gör den där. Det är ganska störigt.
Viker ihop kläder jättehårt. Det är en konstform som jag liksom kan till perfektion.
Ja, och det här är något sånt som vi alla ägnar oss åt någon gång då och då i alla fall. Jag bara tänker på så här, trafiken kan man väl åka runt och vara... Det känns som att när man så här, tar ut det på döda föremål. Alltså om, så här, om jag liksom sladdar iväg härifrån kommer alla förstå hur fel de har gjort.
Ja, ja. Just det.
Men jag kan liksom inte uttrycka det rakt. Så där. Alltså, man har ju den typen av beteenden för sig helt klart. Det man kan säga är ju att olika... Alltså det är ju lite beroende av sammanhang vilken konfliktstil som är mest lämplig faktiskt. Så att det finns en stil som jag kommer till snart som ofta är att rekommendera och som man kan väl säga är det bästa sättet att ta sig an konflikter. Men jag menar, om det är något som inte betyder något för en, alltså om det inte är något viktigt
eller,
alltså en undvikande stil där man bara lägger sig platt, det kan väl vara fine om det inte är någon...
Jag menar inte någon sån liksom pick your fights metodik.
Exakt, så bara, exakt. Var ska jag lägga min energi?
Konfliktstil 3.
En aggressiv konfliktstil då. Att man är anklagande, hotfull, väldigt arg och visare. Och det kan ju ibland vara väldigt effektivt för att få sin vilja igenom kortsiktigt så. Men på lång sikt så brukar inte det leda till några sunda relationer.
Nej.
Och vad utmärker den här konflikt- och kommunikationsstilen då? Ja, ganska självklara saker. Skrika till exempel. Mm. Att man går väldigt nära. Du vet, så här, går in i så här, intimzonen, står 4 centimeter ifrån. Spänner upp bröstkorgen, korsar armarna.
Det låter lite killigt, gör det.
Ja, visst, det gör det. Stirrar den andra ögonen. Himla med ögonen, det kan ju dra lite åt passiv-aggressiva faktiskt. Att man anklagar, beordrar sådana saker. Tvingar folk till något. Det är väl en extrem variant.
Sista konfliktstilen då är...
En lugn och tydlig, det är så präktigt. Men liksom en lugn och tydlig konfliktstil är ofta vinnande, så att säga. det är ofta mest effektivt. Att genom att liksom vara lugn och signalera det på olika sätt så ökar man chansen att bli förstådd, göra sig hörd och faktiskt få till en förändring om man vill övertyga någon om något. Det är ju annars, det är svårt. Och det kan vara något sånt som att ha en normal samtalston, att tala beskrivande istället för anklagande, att uttrycka det man känner tydligt och lugnt, ha avslappnad och tydlig ögonkontakt, vrida kroppen mot den man talar med, låta armar och händer vara avslappnade.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
De var människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker. Allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin. De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den.
Mm.
Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, historia slår igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också, så att de går i tid alltid.
Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, för att man har, man har sekunder som man inte kan avvara, då är det en väldigt sval liten plats på att stå och mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på.
Mm.
Då var det bara klickety klickety in på nätet. Köp, köp.
Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
Okej, då har vi fyra olika konflikttyper och vi har den sista, den lugna och tydliga, det är den som är lite eftersträvansvärd. Det känns som att du säger så här, det bästa sättet att vara på är att vara snygg och rik och smart. Ja. Man bara, ja, det fattar jag väl, att man ska vara lugn och tydlig. Det är inte det som är problemet, det är inte att jag inte vet.
Nej, jag vet.
Det är att jag inte är det, att jag inte känner eller inte klarar av det.
Jag förstår. Alltså, det är inte riktigt samma sak som om jag skulle säga till dig att bli snygg, för att skillnaden är att den här lugna och tydliga konfliktstilen involverar massa olika beteenden som man kan liksom lägga sig till med. Sättet att komma dit, det är att, alltså det finns lite så här regler man kan ta till. När man behöver, så här, vi har ett väldigt osunt konfliktmönster hemma.
Hemma är den vi delar hus.
Ja. Det blir bara jättefel. Alltså, du går runt och himlar med ögonen och slamrar med tallrikar och viker tvätt jättehårt. Var det du gjorde?
Ja.
Och jag kastar kaffekoppar i väggen och skriker, gormar. Och vi kommer liksom aldrig någon vart. Så att du och jag tänker så här, nu behöver vi hitta en metod. Så här. Och då vill man åt den här liksom lugna och tydliga stilen. Och det finns några vägar dit. Välj rätt tidpunkt för bråken. Undvik att ta upp sånt ni brukar bråka om vid tidpunkter eller i situationer när ni vet att ni lätt börjar bråka. Exempelvis sent på kvällen när båda är trötta. Det här har jag egen erfarenhet av. Mm. Jag hade en relation där alla våra bråk ägde rum klockan... Så här,
den biologiska klockan krämtade klockan.
Nej, men vi så här midnatt i sängen. Alltså det var en sån här insikt vi fick. Vi bara gick igenom så här, visst är det alltid så att vi bråkar när vi ska lägga oss precis. Det är då liksom det uppstår. Tråkig tidpunkt för bråk. Och då införde vi en sån regel att vi tar inte upp sånt vi är missnöjda med eller vill ändra på eller så. Vi gör inte det då, utan vi sparar det till en annan tidpunkt.
Det låter så jävla klokt och bra, men jag tänker att den bästa tidpunkten, jag antar att den bästa tidpunkten att ta ett gräl är när man är så här sams på gott humör och allt är fint, man är mätt, man har sovit. Men det sista man vill är ju då att börja prata om att du inte betalar räkningen. Förstår du vad jag menar?
Ja. Visst, precis. Men det här är ju en övning i impulskontroll, tyvärr då. Att inte gå på impuls. Att liksom...
Impulsen som i det läget är, det här vill inte jag prata om, så vi skiter i det. Vi har bara mysigt när vi väl ska ha det mysigt.
Jaha,
men det jag menar är att då borde man ju välja de bästa stunderna, men de bästa stunderna vill man inte ta den här konflikten.
Ja, du menar så,
att ta i det risiga liksom.
Ja, just det. Exakt, men det är nog bättre då. Så att det blir en liksom dubbel övning i impulskontroll.
Ja.
Dels att avstå från att bara spy galla där i sängen på kvällen.
När man är hungrig och man är trött. Ja. Och man,
så att impulskontroll övning ett, sitta på händerna då.
Mm.
Och sen så impulskontroll övning två, det är att faktiskt lyfta det här vid söndagsmiddagen när man har det så himla trevligt. Det kanske inte behöver vara den allra trevligaste tidpunkten, men åtminstone under omständigheter när alla är i skaplig form. Sådär.
Just det, och impulsen säger nej, ta inte upp det där jobbiga.
Ja.
Bara, jo, fast nu gör vi det, för att jag vet ju att det här är ett bra tillfälle.
Just det.
Ska man ha det överenskommet med varandra? Ska du och jag ha bestämt att så här, när vi väl blir osam så bara, oj, pling plong, nu blev det det här.
Ja.
Då går vi in i varsitt rum ett tag.
Det kan ju vara ett sånt sätt. Alltså, jag menar, det är en sån här grej som man kan jobba med både hemma men också på jobbet. Att det finns ju arbetsplatser som med väldigt gott resultat skriver upp så här, och de har så här normer uppsatta på en liksom, stor whiteboard eller så. Så att, alltså man kan väldigt lätt bara peka.
Ja, men det är ju lite fiffigt att sätta upp så här, så här ska vi göra.
Just det, precis.
Jag tyckte det var så fint det här du beskrev nu, att ni kom fram till att ni alltid grälar vid midnatt i sängen och att bara så här, men vänta, gör vi det? Nej, men så vill inte vi ha det. Vi gör så här istället. Det här liksom gemensamma överenskommelsen att vi ska göra på ett annat sätt.
Ja, vi kände att det var liksom lite dysfunktionellt hur vi bråkade, så att vi hjälptes åt då på lite olika sätt. Och jag menar, det var ju ganska bra kommunikation.
Ja, lite så här, kan man prata om sånt, då har man väl en kanonrelation.
Ja, visst. Men det är verkligen inte hugget i sten. Alltså, jag har sett så himla fina liksom, resultat av såna här, den här typen av ansträngningar. Sådär, så att det går absolut att
ansträng komma rätt och långt. Välja rätt tidpunkt, och det kan man behöva lite impulskontroll för att göra.
Ja, och sen så något som vi har berört i avsnittet om genomskinlighetsillusionen. Och det är att vi ska inte förutsätta tankeläsning.
Just det.
Otroligt vanligt i relationer då, att vi beter oss som om vår partner kunde läsa tankar och borde ha koll på hur vi känner, mår och tänker. Men ingen kan läsa tankar, utan man behöver faktiskt uttrycka sina behov.
Just det. Mm. Eller jag är på ett dåligt humör för att min chef var dum mot mig idag.
Ja,
eller så.
Ja. Just det. Och är man särskilt intresserad av just den punkten, så som sagt finns ett helt avsnitt om det.
Mm.
Och sen har vi det här som kallas jag-budskap. Vad händer i dig när jag säger det?
Den har jag ju, tycker jag, att jag fått hacka i mig sen man liksom gick på högstadiet. Ja. Att säga, jag ska inte säga, men Björn, du gör alltid så här och så här, sen gör du så här. Utan jag ska säga, jag känner mig utanför när du hela tiden...
Just det.
Någonting.
Exakt, så det här är en sån grej som många har fått höra på liksom kurser och i olika sammanhang, men det är en bra grej.
Mm.
Så att det är bara värt att faktiskt ta upp att man inleder meningen med jag, precis som du gjorde nu, när man berättar hur man tänker och känner, och det ökar verkligen chansen att nå fram och faktiskt få till en förändring då.
Okay, so this is the disputed poster. Now, one at a time, I want you to express your feelings using I emotion language and no judging or you statements.
I got this poster for Christmas and I feel I want to see it every day. It makes me feel like the babies are the true artists and God has a really cute sense of humor.
I don't like looking at it. It's creepy and in bad taste. It's just offensive to me. This is so much more offensive to me than hardcore porno.
Okay, 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 stop. Let's see if we can't just brainstorm and find some creative alternatives that are win-win. How about Angela makes the poster into a t-shirt which Oscar wears. That way he can never see it, and whenever she looks at Oscar she can see it.
Motsatsen är så att du-budskap, där man utgår från att liksom hoppa på den andra som då känner sig inträngd i ett hörn. Liksom det låser sig lätt. Mm. Och du-budskap brukar ofta komma med såna här extremuttryck.
Du är alltid sen.
Du är alltid eller aldrig. Den typen av så här extremuttryck som ju oftast inte är sanna. En person är ju sällan alltid sen.
Mm, just
det. Det är ju sällan så att en person aldrig tar undan disken. Men den typen av uttryck slänger vi oss med då. Så att man ska undvika du-budskap och använda sig av jag-budskap. Och en grej som är bra att ta upp där är ju då att man gärna får beskriva konkreta beteenden och inte prata om det här, vad vi inne på. Vi snuddade vidare tidigare, att man ska prata om beteenden och inte egenskaper eller personlighet, sånt som är stabilt, utan om sånt som faktiskt går att förändra ganska lätt.
Inte du är alltid så jävla slarvig, utan alltså,
ja,
jag blir ledsen när badbyxorna alltid hamnar på golvet.
Just det.
Skulle du kunna ta upp badbyxorna?
Ja, jättebra exempel. Alltså det blir så otroligt mycket lägre konfliktnivå. Mm. Och det ökar chansen till önskat resultat. Det vill säga att badbyxorna inte ska ligga på golvet. Och lite överkurs kanske. Men man kan också lägga till en sån här, liksom ett förändringsförslag.
Hur fan ska jag vara för att du ska bli nöjd?
Ja, vad sägs om att pröva kåt, glad och tacksam?
Avslutningsvis då, och det här kanske kommer också att låta lite som så här, bli snygg tips, men det är inte det. Hear me out.
Mm.
Jo, att man ska vara empatisk. Suck. Nej, men ett vanligt problem då i gräl och konflikt, kommunikation, det är att vi alltid utgår ifrån att det är vår partner till exempel då, om det är i en, eller vår vän eller så, som behöver förändras. Men vi har ju mer kontroll över det vi själva gör så där. Och en sån här tankeregel som jag gillar, som man kan testa i ett par, och så båda måste vara överens om det här såklart. Man har vunnit när man har förstått den andra, inte när man har fått förklara sig. Så att målet med vårt lilla utbyte nu, Lina, är att jag ska förstå vad du kommer ifrån och känner och tycker. Och först när jag har gjort det så kan jag förklara mig. Alltså om båda har den utgångspunkten så kan man få ett ganska fint snack sådär.
Men då är ju punkt ett, det här med tidpunkten, så himla avgörande. För att när du säger så kan jag komma på rak arm 140 gräl jag har haft där det finns inte på kartan att jag skulle vilja förstå dig. Alltså jag är arg.
Ja.
Jag tycker du är en jubelidiot som kommer för sent eller säger en dum grej. Alltså sådär.
Ja.
Då har jag ingen lust att säga, men han undrar varför han är arg. Så kan jag känna 7 dagar senare.
Mm.
Men då kanske man får öva lite på det.
Ja, alltså det går verkligen att det går att få till.
Mm.
Det gör det faktiskt. Mm. Men det är klart det kan vara supersvårt och jag har misslyckats 100 gånger med det. Men jag har också liksom lyckats gå åt det hållet i relationer sådär, och vet massa andra som har gjort det också. Det är en sån sak som jag har jobbat med par och sådana.
För att lägga in ett trick som har hjälpt mig att byta sinnesstämning om jag är arg på någon. Säg att jag är arg på en kompis. Jag tycker den gör knäppa grejer alltid mot mig eller så. Och det här är en vän jag vill behålla och konflikterna mellan oss kanske inte blir bra. Då om jag tänker så här, varför gör den allt så där? Och så kan jag ibland så att trissa upp mig i någon form av motvilja. Alltså jag liksom så här, samlar på hög bevismaterial för att den här personen liksom inte är schysst eller bra eller gjort taskiga saker. Mm. Vilket så här, ja, i vissa fall kanske det är bra. Men att försöka nyansera den bilden. Alltså för varje gång jag bara, den där personen nu gjorde igen. Och att så här, försöka också samtidigt frammana bilder av den här personen när den gör jättefina grejer.
Mm.
Alltså, den här personen som bara pratar om sig själv eller som kör över eller sådär. Så bara, men som också är den första att ringa till mig när jag är ledsen. Eller som faktiskt ställer upp. Alltså, att försöka liksom nyansera bilden och tvinga en att härbärgera liksom lite motstridiga känslor inför en person.
Mm.
För att jag kan nog vara en lite antingen eller person i ilska. Så antingen inte arg, inte arg. Och sen när jag väl blir arg, då behöver jag det här stora caset och den här stora ilskan. Och då är man verkligen inte försoningsbenägen.
Nej.
Och att gå runt och så vara tjurig liksom, på den man är ihop med eller en kompis, det är ju inget kul.
Mm.
Och då så här, fast också det här, bra och dåligt, precis som man själv.
Ja, när man får det påslaget, alltså om man blir arg, om man blir rädd, om man får panik, om man har jättemycket ångest eller så, då man faller ju in i så här svartvitt tänkande då.
Ja.
Och det är för att hjärnan är i fara, inom citationstecken, eller upplevd fara, liksom hot eller så, och behöver tänka enkelt. Alltså det finns inte tid för nyanser.
System 2, det där som vi brukar prata om, yes, Kahneman-systemet.
Det finns inte tid för nyanser, men du, liksom, du har då en process för att liksom aktivt tvinga upp det i system 2.
Jag försöker göra det för att jag märker att jag annars baksmällan av när jag har agerat på det där sättet som blir svartvitt och gör alltid så här. Eller, ja. Alltså, det behöver inte ens vara någonting som kommer ut i en konflikt med en andra person, utan bara att jag lever i en sinnesstämning av att ha varit orättvis.
Ja.
Jag har en orättvis bild av någon, så påverkar det mig och mina känslor på ett sätt. Det är ju inte sant, det är ju inte så.
Nej.
Den här personen är ju inte alltid så. Den kan göra både på det sättet, men också på det här sättet. Och vill man ta konflikten eller vill man inte göra det?
Visst. Och sen så åter till det här med liksom ilska som någonting bra eller någonting dåligt. För att jag tänker, jag har ju klienter som, eller har jobbat med klienter som har, där det är ilskehantering, sådana anger management. Alltså,
ja, gör man det? Kan vi ta lite om den?
Alltså i korthet så är det liksom impulskontroll. Öva på att känna igen signalerna, när det är på gång, och då kontrollera impulsen, ägna sig åt alternativa beteenden, i korthet. Så att det är ju en grej, men sen så har jag också klienter där man tvärtom måste jobba med
elda på det där.
Ja, lite. Att du behöver liksom kliva ut, sätt gränser, ta den där liksom ilskan och gör någonting med den. Sätt gränser, forcera hinder. Så att det är det jag menar, att liksom ilskan är inte någonting i sig dåligt, utan ångrar du ditt ilskeutbrott dagen efter, ja men då kanske det var en problematisk ilska. Ångrar du den inte, var det kanske till och med så att den tog dig närmare något mål eller så, eller gjorde ditt liv lite bättre eller fixade något i relationen, eller, ja men då var den bra.
You just stay with me.
Stay with you? What for? Look at us, we're already fighting.
Well that's what we do. We fight. You tell me when I'm being an arrogant son of a bitch, and I tell you when you're being a pain in the ass, which you are 99% of the time. I'm not afraid to hurt your feelings. They have like a 2-second rebound rate and you're back doing the next pain in the ass thing.
So what?
So it's not gonna be easy. It's gonna be really hard. And we're gonna have to work at this every day, but I wanna do that because I want you.
Skulle man kunna leva helt utan gräl? Nej, utopin jag pratade om i början.
Alltså, jag tror att det handlar om en definitionsfråga av vad gräl är.
Jag vill inte att någon är arg på mig någonsin.
Nej, du vill inte att någon är arg på dig någonsin. Ja. Är det verkligen så, Lina? Alltså, för jag tänker att det skulle vara en ganska blek kopia av den Lina jag känner.
Menar du att någon är arg på mig i detta nu?
Absolut.
Det var allt om dagens ämne, gräl och konflikter, som vi förmodligen får anledning att komma tillbaka till i någon form. Allt från oss på Dumma Människor, nämligen mig, Lina Thomsgård, Björn Hedensjö, psykolog och författare, och vår eminenta producent Klara Wallin. Och dagens avsnitt spelade vi in på Beppo.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.